De allra, allra flesta tränare gör ett fantastiskt och viktigt jobb. De spenderar mycket tid med våra barn och spelar en viktig roll i deras liv. Därför borde de ha en god inblick i ifall det är någonting som inte är som det ska i gruppen, konstaterar Susanne Ingman Friberg, svenskspråkig ansvarig för projektet Du är inte ensam på Befolkningsförbundet.
Jag tycker att det här är den tränarens roll. Det här är både tränare och föräldrar. Att tränaren borde ju alltid följa med en någon utstött. Och sen kontakta, tala med det här barnet, tala med föräldrarna. Men sen finns det ju också tränare som då inte har riktigt rent mjöl i påsen. Och det är de här fallen som vi läser i tidningarna sen om. Ganska ofta att tränarna har nog kanske blivit lite onödigt mycket beskyllda för att det är de som gör allt liksom det dåliga. Det stämmer nog inte, utan de är nog till mest så är de nog ett mycket bra stöd.
Du är inte ensam.
Ett håller yksin.
Elitsimmare William Söderling är en av Du är inte ensam-projektets ansikten utåt tillsammans med många andra toppidrottare. Han fyller snart 20 och börjar simma som 9-åring. Han har kammat hem medaljer av alla kulörer, bland annat i de inofficiella världsmästerskapen för kortväxta. Och han berättar att han har blandade erfarenheter av sitt idrottande.
Jag har haft ganska många olika tränare och de har nu alla haft sina bra och dåliga sidor. Vissa lite bättre och vissa lite sämre. Jag har haft några tränare som till exempel att när de förstod att det var en parasimmare med, så de liksom visste inte hur de skulle behandla mig. De behandlade mig ibland liksom sådär som att jag inte ens egentligen deltog i gruppen, utan jag var bara där. Att jag hade en tränare som hen pratade liksom inte med mig på under 3 månader som jag simmade i den gruppen. Och sen bytte jag grupp för att jag fick inte ut någonting om att simma i den gruppen för att hen inte ville prata med mig. Sen har jag ju sett att jag har simmat med andra parasimmare som kanske har blivit lite mera utstötta än mig. Mm. På det sättet att jag är ändå ganska duktig på det här sociala, så jag kunde ändå sen liksom skaffa vänner fast de inte genast. Fast jag i början var lite utstött, men jag såg nog för vissa andra parasimmare att de liksom inte fick de någonsin några vänner i den där gruppen och de hade ganska svårt att liksom ta sig in. Jag ska inte bara säga att det bara händer till paraidrottare, att det händer ju också såklart. Jag har nog sett liksom, just nu såg jag sådär små retningar och sånt i omklädning som är ofta också mellan liksom killar i samma grupp.
Hur vanligt tror du att sådana här problem är inom idrottssällskap?
Jag tror att det har blivit mycket bättre. Ska man nu säga, jag tror att det är liksom sådär jättevanligt, men jag tror att det sker. Och sen beror det, tror jag, också lite på idrottsgrejen att jag tror att det händer mer i en lagsport än i en individuell gren som simning. För att där, du har inte på det sättet lika mycket att göra med andra personer som du har i en lagsport.
Vad skulle man då ytterligare kunna göra för att förhindra att sånt här sker överhuvudtaget?
Jag skulle säga att tränaren i alla fall liksom ska, om tränaren ser någonting så ska hen genast säga någonting till de där barnen, liksom inte bli arg. Men diskutera saken. Försöka ta med alla och liksom behandla alla lika.
Elitidrottare Camilla Rickardsson säger att hon enbart har goda erfarenheter av sitt idrottssällskap under den tid som hon växte upp. Men hon är medveten om att hon har haft tur, att verkligheten kan vara en helt annan.
Ju äldre man blir, så ju mer hör man ju om andra som inte har upplevt det alls på samma sätt som man själv har upplevt det. Just som har känt sig som utstötta i idrotten och som kanske till och med har slutat för att de känner sig utstötta helt enkelt. Så det är ju det här som är problemet då, att sådana barn som slutar för att de känner sig utstötta, att det är de man som måste få tag på då, på något vis och liksom hitta någon lösning åt det då, så att de inte som känner att de måste sluta bara för det. Friidrott och idrott överlag så ska ju bara vara roligt när man är i åldern. Att man borde som få bort liksom den här att det är väldigt tävlingsinriktat och att man ska som prestera sitt bästa och så här, utan idrott när man är i den där åldern så ska ju inte vara så där allvarlig. Alltså inte blir man ju elitidrottare när man är 10 år, inte, utan man ska ju som hitta liksom glädjen i idrotten. Och därför tycker jag att den här kampanjen är jättefin, att man liksom försöker hitta då att de här idrottarna eller de här barnen ska som känna sig säkra i sina grupper.
Det är ju säkert så som din upplevelse också vittnar om, att de allra flesta idrottssällskap så är bra. Men hur är det med det här sexuella trakasserier? Har du hört om det någonting?
Kanske inte så här väldigt mycket sexuella trakasserier, men då är man ju också sådär, var går gränsen för sexuella trakasserier då? Att nu har man ju som de här, kanske inte som barnidrottare nu utan mer som ungdom, men fortfarande som ungdom som just har liksom fått meddelande av sina tränare kanske på opassande tider och sådana här meddelanden som kanske är opassande, och sen är det lite sådär att täcks man som brett det här då för att man är sådär att överreagerar man, är det här nu kanske helt normalt att okej okay, att. Och det är ju en sån sak också som den här kampanjen nu när man tar fram det här, så liksom lär sig också barn och ungdomar att okej, att vissa saker är inte accepterat och det här är inte okej, och händer det här åt er så måste ni som säger det åt någon och ta tag i det. För att annars blir det lite så, ja men det är min tränare att han får ju skicka sånt här och han får ju som säga vad han tycker och så här, och det är ju inte sant, utan man måste ju helt enkelt ta fram det också så att barn som märker att okej, att så här, det här är inte okej.